Det ligger nära till hans att ibland tänka på framtiden. Låt oss tala om den. Tidningarna är ju redan fulla av prognoser för 70-talet och beskriver de förändringar som kan inträffa i den enskildes liv. Beskriver den politiska väderleken, det ekonomiska klimatet, framtidens bostäder, Öresundsbron. Och dessa förutsägelser kan på oss verka nästan lika rimliga som verkligheten själv. Det stöder sina spann på kalkylernas brofästen. Vi känner oss redan hemma i framtiden. Och inte heller tanken på rymden skrämmer oss. För de flesta människor är det detta som är framtiden. Världsalltets knastrande, en tomhet genombruten av satelliternas igenkänningssignaler. Framtiden, den är ett utvecklingsskede. En länk som hamras i en lång kedja. Den är farlig att beröra, rödglödgad. Och det finns lika många som ryggar tillbaka som det finns sådana som står där förhäxade med lysande ögon. Det har ju alltid funnits människor som inte kan finna sig till rätta i sin verklighet. De ryser inför det brådstörtade i nuets förvandlingar. De ligger vakna och anar hur interkontinentala robotar pilar genom världsrummet. Sådana människor kan naturligtvis kallas för hysteriker eller avfärda som bakåtsträvare. Låt oss göra det, om du vill spela ut en tid mot en annan. Hur ska en engelsman exempelvis kunna väga den första Elisabets tid, då drama, poesi och visa framträdde med majestät och fulländat behag, mot sin egen tid och sjukdomarna trängs tillbaka och livsprocessen börjar tydas? Bara den som är ohjälpligt inskränkt kan här fälla ett avgörande. Men det rädda kan vara värdefulla. Kanske hör det verkligen bättre och uppfattar oroande signaler. Det ser väl inte utvecklingen som ond, men det upplever ojämnheten i den som en fara. Orättvisorna. Mellan övermodet hos de utvecklade nationerna och desperationen hos de försenade kan det uppstå spänningar. Om inte dessa upprörande skillnader blir utjämnade, då blir det svårt att bevara världsfreden. Någonting som skrämmer mig är att så många människor i vår tid känner misstro mot framtiden, men samtidigt inbillar sig att alla stora problem ska kunna lösas efter rätta linjer av sig självt. Det är som om man föreställer sig att det någonstans i den tid som ligger närmast framför oss skulle finnas ett sund där fara hotar, men att vattnet sen ska öppna sig fritt och segelbart för mänskligheten. Denna överdrivna skräck och denna överdrivna, oklara tillförsikt är, tror jag, tidstypiska. I sig själv är det naturligtvis en fara eftersom det gör oss sämre skickade att handskas med det verkligt riskabla. Det gör vår rädsla mindre akut, men utplanar inte hotet. Det avgörande har blivit, hur ska man i tid upptäcka motståndarens avsikter? Och för att skydda oss installerar vi ett dyrbart larmsystem som ska tala om att döden är på väg mot oss cirka en minut innan den snuddar våra näthinnor. Den springande punkten är inte hur uppstår krig, fastän UNESCO en gång lät ett expertteam göra en undersökning i frågan. Eller hur förebygger man krig? Eller det evinnerliga problemet, tyvärr, poeternas fråga mer än politikernas. Hur skall det levande tala till det levande? Kunskaperna i det elementära, det som rör människans möjligheter, hennes förmåga till godhet och ondska, det är sannerligen inte särskilt stora. Låt oss därför fortsätta att fråga. Till de frågor man då kan ställa, mot tystnaden, inför världsalltet, hör denna. Vad vill vi göra med vår framtid när den öppnar sig för oss? Min mening är att vi på något sätt förlorat framtiden ur sikte under de senaste årtiondena. Det låter paradoxalt. Vad vi har förlorat är naturligtvis inte heller framtiden som tid betraktad, utan utopin, framtiden lika med framtidshoppet. Vi har skapat oss två bilder av framtiden som på ett obehagligt sätt liknar varandra. Bilden av förstörelsen och bilden av perfektionen. Båda saknar mänskligt innehåll, värme. Men det har drömts andra drömmar. Utopin var ursprungligen drömmen om ett rättvist samhälle. Rationellt ordnat i yttre mening, men byggt för att vara människorna ett hem. Yttre harmoni skulle motsvaras av inre sans. Och allt skulle syfta till en helhet där alla samverkade. Där inte den enes frihet betyder beroende, underkastelse och lidande för andra. Grunden för denna vision var föreställningen om människans inneboende godhet och ett naturnödvändigt framåtskridande. Detta idealsamhälle, det är viktigt, fanns inte färdigt någonstans på jorden. Det återstod att förverkliga, och för människor som själva levde i en sämre tid var denna framtid både en tröst och en lockelse, drivkraften till förändring. Myten hade talat om en guldålder som följdes av ett gradvist förfall. Men religiösa och politiska revolutionärer tyckte sig alltid se en bättre era skimra bortom vägskälet. Mänsklighetens väg var lång och svår, men man tvivlade inte på att det goda livet med frihet och rättvisa skulle bli rådande på jorden. Historien var inte ett nedstigande i mörkret utan stegring. När Utopia sedan skulle förverkligas kom det ju till konflikter. Enskilda människor gjorde motstånd mot förbättrandet av de gemensamma villkoren. Institutionerna försvarade sin makt. De besuttnas bandhundar bevakade privilegierna. Bonderevolter krossades av furstarnas förbund av oheliga allianser mellan timlig och andlig makt. Själva började utopisterna tumma på sina rättvisa krav eller tvangs använda medel som ändamålen inte kunde helga. Revolutionen förtärde sina egna barn. Den offrade cyniskt dagens människor för framtidens drömmar. Den moraliska förvirringen kunde bli så stor att människor av bästa vilja predikade mord för att genomföra det samhälle som skulle vara samarbetets, hänsynens. Och ändå levde utopierna kvar fastän det modifierades och ibland snarare tyckte syfta till allmän komfort än till broderskap och rättvisa. Efter två totala krig och inför hotet av ett tredje är människorna mindre böjda än tidigare att tro på en fullkomlig stad. Både ting och idéer har visat sig bräckliga. Symboler har fallit sönder, sinnebilder för oavhängighet lika väl som för auktoritet. Hur ska man nu våga uppfatta framtiden annat än som någonting överhängande, en lavin som till och med en viskning kan sätta i rörelse? Den desillusion som hemsökelser och hot har skapat hos oss, den har inte tvingat fram någon ny vision av tillvaron, en reviderad dröm. Vi har bara blivit mer rädda. Vårt behov av trygghet tar sig uttryck i ett behov av skyddande ting. Vi söker skapa oss anständiga villkor i det lilla livet, den privata sfären. Men vi räknar med att omänsklighet måste råda i det stora livet, politikens. Vi är inte utan rätt misstänksamma mot ideologierna som så ofta urartade och blev instrument för likriktning och terror. Misstron skyddar oss åtminstone mot obehagliga överraskningar. Men ska vi i längden kunna leva i en sån sinnesstämning? Kan man vara utan hopp? Och kan den som är förståndig nog att inte hoppas orka med att vara god, att ta hänsyn? Kan man vänta sig att han ska se mer en del än sin egen del? Att han ska vilja ta ansvar också för det hela, sin nästas liv, släktets öde? George Orwell hörde till de nutidsmänniskor som särskilt starkt upplevde utopiernas sammanbrott under intolerans eller under effektivitetskrav. I romanen 1984 skildrade han, som vi minns, framtiden som mardröm. Men i en tidigare bok har han en berättelse som handlar om en förverkligad utopi. Det är i Katalonien under det första skedet av spanska inbördeskriget. Orwell anländer till Barcelona där anarkister, syndikalister och socialister just infört ett folkligt regemente. För första gången i sitt liv ser denna misstrogna författare en dröm i funktion. Det är, tycker Orwell, en stämning av lugn och uppsluppenhet över denna stad. Rang och konventioner har fallit bort. Kvar är livsglädjen. Och en ny värdighet i det mänskliga umgänget som förefaller honom oerhört intagande. Det är en friskhet som verkar lika självklar som molnet och människokroppen. Men som inte kunde hålla sin makt. Inte just där. Inte just då. Låt oss gärna betrakta historiens dom över samhället utopia som rättvis. Skratta åt teoretikernas opraktiska iver och åt deras beskäftiga upptagenhet med det alltför stora eller alltför oväsentliga. Men triumfera bör vi inte. Även den felslagna drömmen är en handling av betydelse. Drömmen om en bättre gemenskap var en hävstång som påverkade nuet. Inte bara därför att tanken på guldåldern tröstade dem som levde järnets ålder. På samma sätt som en utsikt lindrar, utan mest därför att många gjorde framtiden verklig i sina egna liv. Visionen av den rättvisa staden, framtidshoppet, denna orimlighet, hör till det vi inte kan vara utan. Annars blir världsalltet en ödslig lekplats.